Nu blir det kritikerpanel. Första för säsongen, och det ska handla om föreställningen Vi ska ju bara cykla förbi. På Åbo Svenska Teater hade den premiär i veckan. Manuset baserar sig på Ellen Strömbergs bok med samma titel. Regin står Ida Kronholm för, och manus och dramatisering är ett samarbete mellan Strömberg och Kronholm. I huvudrollerna och de enda rollerna ser vi Matilda Kruse och Daniela Fransell. Och jag har med mig tre kritiker som har sett och recenserat den här föreställningen. Sara Nyman för Hufvudstadsbladet, Thomas Jansson för Svenska Yle och Salla Alrin Salskov för Nytid. Och jag tänker att vi värmer upp och kommer in i stämningen genom att ni får ge mig tre ord som beskriver den här föreställningen för er.
Då väljer jag tonårsflickor, flickvänskap, tiden då man bara väntar på att livet ska börja. Det var inte många ord där i slutet. Men...
Du fuskar lite, Thomas, men okej. Okay. Ja. Salla?
No, jag valde ord som affektiv, öm och fräsch. Fast egentligen... Jag tänkte också säga ungdomlig, så nu fuskar jag också.
Okej, okay. Vi ska se om Sara kan hålla sig till tre ord.
Det kan jag. Jag valde också öm, och så valde jag kärleksfull och rå.
Rå. Fint att avsluta med det. Den här berättelsen handlar om bästisarna Manda och Malin. De går sista terminen i högstadie. Och som vi har varit inne här på redan, de väntar på att livet ska börja. En berättelse om tonår, om stor stark vänskap och om att växa upp som flicka på en liten ort. Och jag tänkte tillägga någonstans i svensk Finland. Det kanske vi kan återkomma till om ni tycker att den här är specifikt på något sätt finlandssvensk, den här storyn. Boken som föreställningen baserar sig på, Ellen Strömbergs roman, alltså den tyckte jag handlade på ett bra sätt, så handlade den inte om någonting särskilt. Inget specifikt för mig som läsare. Men, och samtidigt så vill jag säga att den handlar om väldigt mycket. Men det jag fastnade för var tonen och stämningen i boken. Men då undrar jag, vad väljer man att fokusera på i pjäsen?
Det som, ja, man kan väl säga att man fokuserar på det som romanen också fokuserar på, det vill säga de här två flickornas vänskap och allt som de går igenom. Men romanen också har en massa viktiga bifigurer och många miljöer. Det finns ju, förutom den här centrala, ödsliga, bortglömda lekparken med sandlådan, som är de här två figurernas hela värld på något sätt, där de möts och går igenom sina liv och sina konflikter och drömmar. Så finns det också i romanen, där finns skolan, där finns de här festerna, första festerna som ska vara livsavgörande. Och så finns det också hem, där en stora syster till exempel är jätteviktig. Så det som då Ida Kronholm och Ellen Strömberg har gjort är att föra över, eller låta den här berättelsen leva på teaterns villkor. Det vill säga att man har skalat bort alla andra miljöer än just den här sandlådan. Och man har också skalat bort egentligen de här bifigurerna ganska långt. Man ser dem aldrig. Och så får man inte heller vara med på de här festerna. Och det är ju på gott och ont. Men jag tycker att man har gjort det enda vettiga valet här. Att fokusera på den här ena miljön och på de här två människorna. För det som jag ofta ser som ett problem med romandramatiseringar är att man ska ha med allt. Och så blir det, följden är ett sånt här lite stressat, en stressad ton. Men här har man lyckats bli av med det där stressade. Utan det, den här dialogen får ta den tid, den här stämningen får ta den tid den behöver. Och så går man vidare till nästa stämning. Och det som också är intressant är att man här inte har plocka dialogen från romanen så där ett i ett överhuvudtaget. Utan vad jag förstod så hade Ellen Strömberg och Ida Kronholm lagt boken åt sidan och så hade de skrivit egentligen om det mesta. Mm. Men med romanen i tanken förstås. Vilket jag tycker är en ganska spännande idé och har fått lätt till att det känns livfullt och rätt just för teatern.
Mm.
Jag var själv väldigt imponerad över just hur de lyckades hålla fast, alltså samma stämning som jag minns från läsupplevelsen mellan de här flickorna. Jag tyckte den var liksom väldigt väl levande gjord på scen. Och det var jag hade samma reaktion som du, Thomas, i början var jag lite besviken över att liksom vi går miste om allt annat. Men nu är det här ju de facto en uppsättning som utgår ifrån boken, men ett skilt verk. Och det var framförallt under andra akten som jag tyckte att det liksom allting på något sätt, bitarna föll på plats. Och vi får verkligen en sån här djup inblick in i det här som jag kallar liksom flickovarat i den där högstadieåldern. Så jag tyckte faktiskt det var väldigt skickligt också omskrivet att dialogen fungerar väldigt bra. Och jag tror att det kan vara ganska utmanande att skriva bra dialog, men att också uppföra den. Och här tyckte jag att verkligen den här liksom tajmingen och betoningen, liksom ordvalen, allting på något sätt kändes väldigt så där realistiskt beskrivet.
Om jag förstod er, eller om jag har förstått er rätt, jag har inte själv sett den här föreställningen ännu, men så är det ganska sparsmakad scenografi och mycket kretsar kring en sandlåda. Kan du, Salla, ta oss in i den här världen genom att beskriva någon scen?
Jo, det finns egentligen flera scener som man kunde beskriva, men den som kanske liksom fastnar starkast i minne är nog den här scenen när Manda först liksom, de sitter där på sandlådekanten och hon ska göra sig fin för då Malin föreslår att hon ska lägga upp en bild där hon ser lite snygg ut så att de får lite reaktioner. Det handlar mycket om just att få någonting att hända före de ska gå på fest. Och framförallt att få de här killarnas uppmärksamhet och star under bilden och hon är själv jättenöjd och liksom lägger upp den och så plingar det till i telefonen och så kommer det ett meddelande som, med en kommentar om att hon ser lite kåt ut och hur Matilda Kruse där lyckades liksom på något sätt förkroppsliga den där liksom, vad ska man säga, spänningen mellan att å ena sidan vara jättetagen av att få den där uppmärksamheten man har velat ha men sen samtidigt det där liksom blir helt, vad ska man säga, förstörd av den där äckelkänslan som hon också upplever, för hon vill inte bli bemött som ett sexobjekt fast hon ju nog just har egentligen vill bli bemött som ett sexobjekt. Och det var nog en scen som jag tyckte var väldigt stark och där jag tyckte att Kruse liksom lyckades fånga det här dilemma som tonårsflickan liksom bemöter väldigt väl.
Ja, och det fångar också väldigt bra hur pjäsen nyanserar vad det betyder att bli sedd. Att å ena sidan den här spänningen mellan glädjen över att någon är uppmärksamma en, men samtidigt något som skaver och inte känns bra.
Mm. Och sen det som jag tyckte var kul här var att i många liksom, vad ska man säga, sådana här feministiska representationer eller skildringar av samma problematik så liksom fastnar man där i det där dilemma. Men här hade de lyckats liksom ge en sån där, eller de har lyckats beskriva sen hennes respons på det här meddelandet också, tyckte jag, på ett väldigt fint sätt utan att nu ge allt för mycket beskrivningar om vad som händer. Men där jag tyckte att det är inte liksom entydigt hur man ska förstå det. Det finns inte ett entydigt liksom pedagogiskt uppbyggligt budskap. Utan jag tyckte att de lyckades lämna ganska många scener öppna för liksom, också olika tolkningar.
För det var någon av er som hade den här kopplingen till fucking Åmål. Det var du, Sara. Och det slog mig att om man går långt, eller inte jättelångt, men en tid tillbaka i tiden så just de här tankarna på beskrivningar av flickor som tar makten över sina egna liv, att det har på något sätt förändrats jättemycket. Att det var en tid, kanske 20-30 år sedan, när man började fundera på det här och lösningen på något sätt var, har jag förstått, att man förvandlar flickan till en slags pojkflicka. Flickan tog pojkens liksom maktelement och gjorde dem till sina. Och då blev det ändå inte riktigt rätt förstås. Men att det på senare tid, och fucking Åmål är ett perfekt exempel på det tycker jag, där flickan faktiskt tar makten över sitt liv, men på sina egna villkor. Behöver inte förvandla sig till liksom en pojke. Och lite bygger man ju vidare på det här också tycker jag. Att det är flickornas egna villkor som de ändå tar sina beslut i slutändan. Även om mycket handlar om att hitta en pojke eller att få en pojke förälskad igen.
Där tyckte jag att framförallt alltså Mandas roll var intressant. För att jag tyckte inte att hon blir reducerad till en liksom sån klyschig liksom, vad ska man säga, fin tjej eller normal högstadig flicka. Jag kom faktiskt att tänka på Buffy the Vampire Slayer som ett annat exempel på där man har lyckats ta den här, som jag också nämnde, The Girl Next Door, liksom, och ändå gör henne till liksom, på något sätt hjälten i, eller vad ska man säga, huvudpersonen, och en intressant sådan.
Skulle ni säga att den här, är det mer en universal berättelse om tonårsflickan, eller är den här föreställningen angelägen om att vara aktuell på något sätt, att vara nutida, samtida?
Både och, skulle jag säga.
Ja, jag skulle nog säga både och. Alltså, no, personligen så blev jag ju liksom så där kastad in i mina egna tonårsår, och minnen började dyka upp liksom, och så där kroppsliga liksom minnen som man mer eller mindre har förträngt. Så där tänkte jag att det finns en viss liksom vissa allmänna drag, men sen fanns det förstås detaljer som gör att den känns väldigt nutida. Jag menar referensen till någon som Andrew Tate eller just det här ständiga liksom
instagrammande.
Ja, man är hela tiden på telefonen, och sen kändes den ju också liksom på något sätt, jag menar, den här ömheten tror jag också är en aspekt av den här, vad ska man säga, generaliteten. Alltså som jag uppfattade så har den inte ett budskap. Den vill inte liksom visa oss att flickor kan också, eller oj oj se hur utsatta tonårstjejer eller någonting sånt. Utan den skildrar liksom de här flickornas vara på ett sätt som jag nog tänker att håller över tid.
Det är så jag tänkte själv som då man slash pojke, att hittar jag någonting där att identifiera mig med, så är ju, jag menar, den här tonårs hopplösheten, den är ju universell också för lika mycket för pojkar som för flickor, kanske säkert annorlunda på sitt sätt, men dock igenkännbar. Men det som jag sen tänkte var just då jag talade om det här med hur den var komprimerad och personer har fallit bort från romanen, så det som jag såg som synd, jättesynd egentligen, att alla män som på något sätt omtalas lite mer här blir ju nu skitstämplad på ett eller annat sätt. Malins pappa som är försvunnen eller som inte vill ha med dottern att göra, och någon som ska köpa ut sprit som har tilläggsnamnet Peddo, och sen den här hemska pojkvännen som luktar illa och försöker utnyttja Manda. Att den figuren till exempel som fanns i romanen, som en kille, Oscar, en klasskamrat, som på något sätt var fjantigt pojke men ändå lite snäll och uppriktigt på något sätt var förtjust i Manda. Så han är helt borta i den här historien. Och jag skulle vilja ha någonting av någon pojke eller man som verkar lite okej okay i alla fall.
Det finns ju en snäll kille, och det är ju alltså Pug, sen visar sig vara bög. Så att jag menar, han refereras ändå som en uttryckligen snäll
man. Ja, det är sant.
Men det här funderar jag faktiskt på också. Thomas, jag läste din recension där du, jag tror att du uttryckte dig som att du inte tillhör målgruppen.
Ja, tonårsflicka kan jag ju inte påstå.
Nej, men alltså, jo, det handlar ju om tonåringar. Men samtidigt, så det finns ju, generellt så finns det ju en lockelse att söka sig till berättelser om rum som är stängda för en. Alltså, tonåringens värld är ju som stängd för den som inte längre är tonåring. Samtidigt så är det ju väldigt formativa år. Och vi har ju alla varit tonåringar. Alltså det finns ju som någonting en människa går och bär på från den tiden.
Ja, definitivt.
Och jag måste säga, jag reagerar lite på samma, för jag tyckte också att jag tycker inte att den riktar sig till en viss publik. Utan jag tänkte fundera på det efter att ha sett den. Att så här, oj, jag önskar att så många gymnasieklasser som möjligt skulle se den. Men också att deras föräldrar eller vem som helst skulle se den. Alltså jag tycker faktiskt att den har den kvaliteten att den, som Sara också just nämnde, liksom, att den finns, tar upp saker som berör oss alla på sätt eller annat. Och liksom att det finns de här generella teman.
Ja, och jag tror det finns en risk också att göra målgruppen för smal. För då framstår det ofta som att en flickas frihetsprojekt. Okej, man kan ju ifrågasätta vad det handlar om och vad det uttrycker för slags längtan. Men att det blir liksom bara ett sådär personligt projekt. Alltså det är en hel värld, familj, vänner, skola, allt. Det är ju en värld som finns där.
Om jag försvarar mig lite så jag är absolut av den åsikten att den är igenkännbar för alla, vilket fanns i något skede av recensionen också. Att här var kontexten mer att jag inte är rätt person att berätta om de här flickornas vänskap och deras interna kommunikation sitter helt rätt, det vill säga. För den världen kan jag inte. Och nu har jag en möjlighet att titta in i den som så att säga stationstecken vanlig publik, vilket är fascinerande. Men som recensenten, den objektiva recensenten, så kan jag inte vara säker på att det här känns rätt eller är riktigt beskrivet. Jag utgår från det eftersom jag litar på de här människorna, men jag är inte rätt människa att det där bedöma hur rätt den här dialogen till exempel är.
Finns det inte en risk att om du skriver ut en sak som att nu är jag inte målgrupp, att man slutar ta dig på allvar då?
Jag borde gå tillbaka till vad kontexten var, men jag min mening var uttryckligen att inte diskvalificera mig som den som försöker beskriva föreställningen som helhet och stämningen, vilket jag tycker att jag är ganska tydlig med. Men uttryckligen den här 15-åriga flickors väldigt privata, interna liv som jag som tonårspojke i tiderna inte hade överhuvudtaget tillgång till och inte senare heller. Att jag vet inte hur två flickor kommunicerar med varandra. Mm. Så det kan jag inte säga att hej, det här var precis exakt som det är på riktigt. Så det var egentligen bara den lilla detaljen jag ville komma till. Men jag var uppenbarligen otydlig.
Nej, men det blir kanske intressant att vi fastnar för det här, för att jag tänker att på ett sätt så alltså, att tänka målgrupp. Nu ska jag inte prata för er, men jag tror att ganska många är ganska trötta på det här liksom målgruppstänket, och vi snävar in så att den här boken, det här verket, det är just för den här gruppen, istället för liksom att alla kan ta del av bra konst och få ut någonting av det, och att det finns någonting cyniskt också i att nu gör vi någonting som är liksom caterat just för den här målgruppen.
Ja, plus att det blir ju tråkigt. Då är det ju liksom ofta förutsägbart när man ser att någonting är gjort just med en målgrupp i åtanke. Och det här kanske tematiken hänger lite ihop med också, jag menar, det som är en av romanens förtjänster, att den tar upp till exempel mångfald på ett sätt som inte känns liksom så där identitetspolitiskt eller på något sätt liksom projektaktigt, utan jag tyckte att den gjorde det på ett sätt som väl kunde vara alltså verkligheten i en liten småstad, även om där finns den här diversiteten. Och på tal om det finlandssvenska, en påminnelse om att alla inte är liksom vita, anständiga, vad ska man säga, hanken eller liknande. Liksom. Och jag tror att man ska liksom akta sig för att börja så här bocka av just att på ett visst sätt representeras här nu det ena eller det andra på ett rätt sätt med tanke på en målgrupp. Och nu säger jag inte alls att det är det du skriver, men jag tror att den tanke som finns inom kulturfältet liksom, framförallt som, alltså, inom ett sånt marknadsföringstänk, och jag tänker att det är viktigt att vi är kritiska mot det.
Men Thomas, jag kommer nu på att jag kanske, alltså jag förstår ju nog helt vad du skriver om då du skriver att du inte tillhör målgruppen. Det är ju inte en fråga om det. Och jag tror väl att jag också reflekterar över liknande grejer då det var som, alltså jag är över 40 och ändå så var det så otroligt mycket som kändes väldigt nära. Och då blev jag lite på min vakt. Och så tänkte jag att okej, är det nu jag som har missat hur ungdomen idag lever? Alltså, håller de på så här och super? Alltså, förstår ni vad jag menar? Alltså, för att man gjorde det förut. Och jag trodde det var förlegat.
Ja, alltså, och så, det här lägger jag också på.
Ja, är det pjäsen nu som, alltså, är det en väldigt liten håla? Alltså, ja, som,
ja, alltså, så, jag funderar på att det här är väldigt igenkännbart för 90-tals generation, ja. Som ju nu då bevisligen är de som har supit mest, tydligen. Jag funderar på det, men sen tänkte jag att den här liksom tonårsverkligheten som skildras där, så den är ju, det är ju också bara liksom, vad ska man säga, en berättelse. Och, mm. och förstås finns det flera tonårsverkligheter, och det finns liksom, när man börjar titta på klass och man börjar titta på just former av utsatthet. Jag menar, jag tror i min ungdom så spelar drogerna en jättestor och väldigt destruktiv roll. Och det var någonting som man framförallt i finlandssvenska kretsar inte ville ta på allvar, varken föräldrar eller liksom myndigheter.
Vad tycker ni om Kruse och Franzell, som deras rolltolkningar, Sara?
Ja, de är väldigt trovärdiga. Jag reagerar inte en enda gång på att de knappast är värst unga. Alltså, och det där är ju svårt, alltså för att det skriver ju Thomas om också, att det är svårt att vara en tonåring. Alltså det får ju lätt över. Det blir...
Spela en tonåring.
Att spela en tonåring, absolut. Mm. Inte bara att vara en tonåring, att spela
båda
också. Ja, men för det syns ju som i tonåringens svårighet att bara alltså, befinna sig i sin egen kropp. Man vet inte vad man ska göra med armarna, vart man ska fästa blicken. Man drar i sina ärmar, man liksom släpar lite med benen. Alltså allt det där. Ja, vad säger ni?
Ja, det blir jättelätt fel om man, det är så små nyanser det handlar om, att ja. Gör man det, drar man det där benet på fel sätt, så är det så genomskinligt och sen faller all trovärdighet.
Ja.
Men jag tänkte, de är ju åldersmässigt fel, men jag tyckte de gjorde det nog trovärdigt. Och de passade, det var ju på det sättet bra typecasting att Matilda Kruse då, som med den här flickan som drömmer, hon gjorde de sekvenserna så otroligt fint. Och Daniela Franzell då, som är äldre, så var den här punkiga, tuffa typen. Mm. Och där passade hennes approach in. Att skulle de ha varit andra vägen, så skulle det kanske just ha blivit så fel som det kan bli.
Ja, jag reagerar också på det. Och det var fint att säga att framförallt liksom Daniela Franzells liksom ganska yviga, vad ska man säga, scennärvaro, som jag tror att i en annan roll lätt ska bli överspelad, så blev nu en väldigt liksom passande kontrast till just Kruses, den här mer lågmälda karaktär. Och att det var liksom dynamiken mellan dem som jag tyckte var ganska sömlös, framförallt i andra akten.
Men det är ju jätteviktigt också att den där dynamiken funkar, för annars skulle det nog bli en väldigt lång pjäs.
Ja, och jag här faktiskt reagerar på att jag tyckte att tajmingen i dialogen var väldigt lyckad. Det var liksom inte en enda gång att någon av dem ska haka upp sig eller att man ska ha liksom på något sätt fäst uppmärksamhet vid texten.
Nu har vi glömt bort att nämna Ida Kronholm, som jag tycker är just är den som regissör, den person som har kontrollerat den här tonen och haft öga för att tajmingarna och allt sånt här inte är rätt.
Precis.
Att jag tycker att det är väldigt fint regijobb där.
Ja.
Och det enda som jag kanske skulle kunna kritisera är att den var onödigt lång. Och framförallt, varför ha en paus i en sån här pjäs? Nu blev den över 2 timmar med paus. Att lite skulle man kunna komprimera och göra den till 90 minuter utan paus.
Ja.
Helheten skulle, tycker jag, har vunnit på det.
Då säger jag tack till Sara Nyman, Salla Alrin Salskov och Thomas Jansson. Och det här var alltså säsongens första kritikerpanel. Och vill du få en notis, ett litet plingeliplong direkt in i mobilen när det finns ett nytt avsnitt av kritikerpanelen, så då ska du gå in och markera din lilla klockan som finns på arenan på kritikerpanelens sida. Så då får du en notis när vi har ett nytt avsnitt att erbjuda.